Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Det är ju lätt att tro att vi hela tiden ligger efter och att inställningen, kunskapen och vården är så mycket bättre överallt utom där vi befinner oss själva. Så jag tycker att det är intressant och spännande att höra hur det står till hos vår närmaste granne. Faktum är ju att varje vecka så är det många norska kvinnor som lyssnar på Klimakteriepodden. Faktiskt lika många som det är män som lyssnar här i Sverige. Ja, alltså inte jättemånga. Men ja, skämt åsido, det är i alla fall den näst största lyssnarskaran som är efter Sverige. För en tid sedan så träffade jag doktor Marianne Nattvik som är en av Norges eldsjälar när det gäller klimakterieupplysning. Och hon är allmänläkare i Norge och vi ingick båda två i en arbetsgrupp. Och det var en nordisk grupp, det var väldigt spännande faktiskt. En annan person som också var med i den här gruppen som är en viktig röst i just Norge är Anita Silden Prante. Hon är barnmorska, eller jordmor som det heter i Norge. Och hon har precis kommit ut med boken Menopause Boka. Hon är väldigt aktiv på Instagram under Menopause by Anita. Och hon delar en massa bra information och egna erfarenheter och dessutom väldigt rolig. På klimakteriepodden.se så finns ett par länkar som du kan tänkas tycka är intressanta. Och dels så finns då forskningen som vi pratade lite grann om här i början. Men också flera personer som Marianne och jag pratar om i det här samtalet. Jag tror inte att språket kommer vara några problem, men du kanske först blir förvirrad av ordet läger, och det är förstås läkare. Och fastläger, det är som våra husläkare, alltså allmänläkare som finns på vårdcentraler. Blå recept, det är samma sak som mediciner med högkostnadsskydd. Och det kan vara värt för dig som tar hormoner att kika vidare på, för i Sverige så har man nyligen tagit bort flera olika hormonpreparat och styrkor ur högkostnadsskyddet. Och det kan vara både läkemedelsföretaget eller TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som har initierat det här uteslutandet. Och man kan läsa mer om det här på en länk som finns på klimakteriepodden.se under det här avsnittet, alltså 330 med doktor Marianne Nattvik. Men nu så går vi vidare och lyssnar på henne, så du är varmt välkommen. Marianne Nattvik, varmt välkommen till Klimakteriepodden.
tusen tack för Raus invitation.
Ja, men alltså det är ju lite spännande nu att se hur det står till i våra grannländer. För det är ju egentligen det som jag är lite sugen på nu att utforska. Och du är läkare och du forskar på övergångsåldern, klimakteriet, och du håller både kurser och föredrag och har också en väldigt populär Instagram där du ofta använder ord som egenmästring, som jag tolkar som själv eller vad säger man på svenska, själv empowerment liksom, eller hur?
Ja. Bra ord.
Ja, och sen så kvinnohälsokunskap, alltså kvinnohälsokunskap, precis det jag också brinner för, och så övergångsoptimism, det gillar jag. Du säger att du vill normalisera det normala, och det tycker jag är fantastiska ord. Berätta lite mer om dig själv och vem du är.
Ja, jag jobbar som allmänläge i Norge. Har varit det vi kallar i Norge fastläge. I Norge så har ju alla som bor i Norge har sin egen läge som vi kallar fastläge.
Husläkare säger vi i Sverige.
Inte sant? Så det har jag gjort i många år, men för det så jag ville gärna bli gynekolog. Så jag har jobbat några år på kvinnevård eller kvinneklinik, och synes det var jag var helt forelsket eller kjær i jobben min, men jeg klarte ikke så godt å jobbe om natten, så jeg tok et valg og da gikk over, men til allmennlege da. Men jeg tok med den interessen for kvinnehelse over til fastlegejobben min og har holdt på den, og det ene har tatt det andre, og nå sitter jeg som forsker ved Universitetet i Oslo og skal se på informasjonsbehovet knyttet til overgangsalderen.
Och vem är det som har gett dig det här uppdraget?
Det har jag kommit med själv. Det startade på fastlegekontoret, hvor jag, fordi jag håller en del kurs och föredrag för läger, så snackade jag också om övergångsåldern, och så blev jag intresserad i hvordan kvinnor på mitt kontor hade det i förhåll till denna tiden. Så när de kom och skulle ta en livmorhalspröve, så spurte jeg, ja, har du noe hete, tokter, blødningsforstyrrelser? Og da kvinner sånn i midten av 40-årene, de ble litt, hæ? Nei, det er lenge til. Overgang, så det var nesten så jeg følte jeg fornærmet dem. Altså at jeg, og så pratet vi litt videre, hvor jeg sier at vi vet jo det, at hvis man kan litt om denne tiden, så er det lettere å kjenne den igjen, og det gjorde at da fikk de flere spørsmål til meg, og vi diskuterte litt rundt det, og de gikk ut, og jeg opplevde det som en positiv opplevelse. De var ingen som ble sinte i hvert fall. Og så begynte jeg å lure litt på, er det riktig av meg å spørre om dette? Ønsker kvinner informasjon om overgangsalderen? Så tok jeg den problemstillingen ned til avdeling for allmennmedisin her på Universitetet i Oslo, så var det, har jeg fått veiledere og penger til å gjøre denne forskningen. Så jeg halvparten forsker, og halvparten formidler og kursholder, og ja, opptatt av, og også når man ser på informasjonsbehovet og finner ut av at det er der, så ønsker jeg også å gjøre noe med det. Jeg ser det også som en del av min rolle da.
Og Marianne, hva er hovedfrågeställningen i forskningen? Vad är det du vill ta reda på?
Informationsbehov runt övergångsåldern, kvinnans behov, eller information om övergångsåldern, kvinnans behov och fastlegens roll är överskrift.
Från vilken ålder har du med och frågar kvinnor?
Ja, den första studien är publicerad, den blev publicerad i British Journal of General Practice Open i höst. Då spurte vi kvinnor mellan 30 och 60 år som satt på legekontoret i sørlige del av Norge. Der var det medisinstudenter som var ute i praksis, som hadde med seg et spørreskjema fra meg, og så satt kvinnene på venterommet for alle mulige årsaker, men de skulle på time til sin lege. Og så spurte vi dem, ønsker du informasjon om overgangsalderen? Hvis ja, hvorfor, hvor og fra hvor? Og hvis nei, hvorfor ikke? Og har du søkt om informasjon om overgangsalderen?
Vi ska lägga en länk till den här forskningsrapporten på klimakteriepodden.se. Det blir ju jätteintressant. När ni började gräva i det här, hur såg intresset ut?
Det var 59% som sa att de önskade information. Och så var det 33% som inte ville ha information. Och det så var det någon som inte visste. Rätt och slett, de var osäkra på om de önskade information eller inte. Och nu har ju vi inkluderat en grupp från 30 till 60 år. Så någon svarte att de inte önskade information för de syns de var för unga. Och någon sa, jag är färdig med övergångsåldern. Och så var det någon av de som sa nej som sa att de ville ta det som det kom. Eller de visste allerede det de trengte och visste. Mm. Men bland de som sa ja så var huvudorsaken att de önskade att ta vare på sig själv i denna tiden.
Ja.
Så de önskade information om symptomer och behandling, men det var liksom underpunkter. Det viktigaste för dem var hur de kunde förbereda sig själv och ta vare på sig själv i denna tiden.
Ja. Och vad skulle du säga att kunskapsnivån är? För man kan ju vilja ha information av övergångsåldern och klimakteriet och ha en ganska bra baskunskap, eller så har man absolut ingen aning. Jag tror att om jag tar mig själv som ett exempel så hade jag verkligen väldigt, väldigt små kunskaper om det och nästan obefintligt nu så här i om jag tittar i backspegeln. Och ibland så kan man ju liksom gå runt och tänka, nej men jag kan allting, jag vet att det ska bli si eller så eller det här är symptomen. Vad är din uppfattning om att det här baskunskapen är? Inte bara kanske i studien utan överhuvudtaget?
Ja, för det i studien min har ju inte visst spurt vad de kan, vi har inte testat. Men det är ju intressant att det är nästan 60% som önskar information. Det säger väl något om att de inte synes de har fått den information de önskar sig från förr. Och det är väl det intryck jag också har från samhället att det är många kvinnor som efterlyser information. Men och det är ju ingen som snackar med oss om övergångsåldern. Alltså det är ingen, ingen som kommer. I Norge så har vi på runt puberteten så har vi sån hälsosykepleier kallar vi som kommer in på skolan eller det kommer en organisation som är upptatt av prevention och pubertet och pratar med alla tenåring för pubertet om puberteten. Där får man i alla fall ett språk och en start på en förståelse. Övergångsåldern blir ju upp till oss själv att finna ut av. Men jag vet inte om det ska vara heller något organiserat, det har inte jag svaret på. Men det jag får intryck av är att det har också varit lite, vi spurte kvinnor, hvor har dere sökt om information? Och då, de som hade sökt, så var halvparten, nästan halvparten var förnöjd med det. De flesta hade brukt internet och cirka halvparten var förnöjd med det de hade funnit, som är bra, halvparten. Mm. Men det var en halvpart som har sökt som inte har upplevt att få hjälp. Så vi blir... Det är så mycket forskjellig information ute och men jag har intryck av att det börjar att bli lite bättre, men det är möjligt jag har tagit på mig mina glasögon som letar i de riktiga städerna.
Jag är nyfiken på vad ditt eget engagemang och intresse till klimakteriet grundar sig i.
Det började faktiskt med att i dessa kurserna vi håller mot allmänläger så var det hon som alltid hade snackat om övergångsåldern hon skulle ge sig. Och så blev jag spurt om jag ville överta detta tema på nästa kurs. Och jag, ja, det kan jag. Och så gick det upp för mig att jag, hur lite jag kunde. Då hade jag jobbat som läge i 4 år och 2,5 år av dem hade varit inför kvinnevården. Jag visste egentligen inte var jag skulle börja eller ja så jag och då började jag med jag läste ju mycket fag och så hörte jag en del såna en del både podcaster och ljudböcker som lyftet övergångsåldern ut in i det lite sånt kulturella och evolutionsmässiga och sant varför har vi det helt att övergångsålder det är ju ganska intressant det är också någon valarter av pattedyr som lever efter vi inte längre kan reproducera oss så jag fick sån en bred intresse och den har bara vuxit sedan.
Och hur gammal var du när du fick det här ämnet i knät?
Då var jag väl 42, 41. Nu är jag 46. Ja. Och så vet jag ju att jag ska ju in i denna tiden själv. Kanske börjar den att banka på dörren hos mig. Men jag, ju mer jag lärer, ju rolig, alltså inte rolig, det blir fel ord på svensk, men jag blir lugnare. Jag tänker att detta ska gå gott den tiden det är hjälp att få, hvis det blir för mycket och jag kan påverka själv att det ska gå grejt.
Den här delen nu med att försöka upplysa, vilken typ av kunskap och hur ska ni sprida den?
Ja, det nu detta var den första delen av studien min och då spurte vi också var önskar dere information från. Och då var det väldigt många som svarte fastlegen, men de satt på fastlegekontoret.
Ja, de satt hos husläkaren och förstod att här hade det varit bra. Ja.
Ja. Och så var det gynekolog som blev nämnt, böcker eller relationer som mor, vänner, kollegor. Så det spredde sig och internet var också nämnt, sociala medier blev inte nämnt som en sån, det är ofta där jag tänker många är, men det blev inte nämnt som en väldigt specifik sa internet som den största då. Så jag och föredrag, det var någon som till och med skrev för hon, de ville att myndigheterna skulle sända ett brev till alla kvinnor i riktig ålder med information. Det vill jag tro kanske någon vill bli lite förnärmet av. Nu har du blivit gammal, vill någon höra, tror jag.
Det är klart att man kan tänka så, men, nej, men jag kommer ihåg när jag var 45 och gick till på en sån här hälsokontroll och så frågade den här manliga läkaren hur mina blödningar såg ut och jag blev närmast lite så här, va? Varför ska han veta det? Vad har han med det att göra? Jag kände mig lite så där nästan påhoppad och det kanske också berodde på att det var en man. Jag vet inte varför jag reagerade som jag gjorde, men Marianne, jag är nyfiken på hur du upplever att den generella kunskapen ser ut hos kvinnor. Du har ju koll på lite grann hur det ser ut i Sverige. Hur skulle du jämföra Sverige och Norge?
Jag måste säga att jag upplever inte att jag har helt koll. Alltså, jag synes det är många kvinnor som snackar om att de manglar information, men jag vet inte hur många som synes att de har nog information. Det var ju 30% hos oss som sa att de inte ville ha någon för de inte ville rätt och slett, men så vem är det som snackar om att de önskar information? Det är ju de som har höga röster och snackar högt i media. Och vi kan få kanske ett lite fel bild både av hur övergångsåldern av och till framställs, att det blir väldigt, alltså hon som har en god övergångsålder, hon pratar inte så högt i sociala media eller i media. Ja, övergångsåldern min var så fin. Alltså det blir ingen överskrift. Överskriften kommer ju från de som har mycket symptomer. Och det har varit mycket symptomfokus över tid som kanske kan ge kunskap som blir lite obalanserad då. Samtidigt som jag tänker att vi må jo selvfølgelig informere om symptomene. Det er jo det kvinner skal kjenne igjen. Det er jo de vi må vite om for å kunne forstå at vi er der. Men at overgangsalderen trenger ikke å bli helt forferdelig. Altså den kan, en av tre kvinner har det ikke så verst i denne tiden, mens en av tre har daglige plagsomme symptomer. Ja. Så du har et spørsmål jeg ikke føler jeg helt kan, i hvert fall ikke sette noen tall på. Jeg vet ikke helt hvor godt informasjonen er.
Och hur ser vården ut i Norge? Du nämnde att ni har husläkare och det är första instansen. Måste man sedan ha en remiss för att komma till en gynekolog eller kan man söka sig direkt till en specialistläkare?
Mm. Ja, nej, man måste ha en remiss för att gå till gynekologen hvis man vill till det. Alltså, i Norge så har vi fastläger och så har vi avtalespecialister som är gynekologer som är på en måte nästa nivå då, och dit må man, de som har avtal med myndigheterna, där må man ha en remiss för att komma till. Men så finns det parallella gynekologer som är helt private, hvor man kan gå utan. De kostar mer pengar.
Mm. Och då finns det inte något bidrag från staten utan man får betala helt och hållet privat.
Ja. Ja.
Okay. Mm. Ja, och det blir ju lite grann som vi ser i Sverige då, att vi ser de här privata initiativen, vilket vi inte är vana vid egentligen i Sverige, utan i Sverige är vi vana vid att all vård ska vara gratis. Däremot om det gäller optiker eller en naprapat, en del av fysioterapin och så vidare, det ligger liksom utanför. Men all typ av läkevård har vi ju fram till ganska nyligen varit vana att få. Och nu har vi ju ett antal olika privata initiativ inom framförallt klimakteriefrågan då. Det finns en massa andra specialiserade läkare också man kan komma till privat. Men jag tänker att det finns ju en orättvisa i det här. För det finns ju också det här med att man kan ha en sjukförsäkring genom sin arbetsplats. Och då kan man också få en, om vi nu liksom ska kalla det för gräddfil, för alla har inte det. Jag är rädd för att vården håller på att bli väldigt ojämlik. Hur tänker du om det i Norge?
Jag hoppas det inte blir sån i Norge, för vi har ganska, alltså utgångspunkten i vart fall i Norge är att hälsosystemet är ganska likt i hela landet. Alla har samma typ, det är ett regelverk för hela landet, en rättningslinje för hela landet, så det ger ju ett gott utgångspunkt. Så vill man ju såklart vara avhängig av den lägen man har, husläggen man har, men utgångspunkt är att alla läger förhåller sig till ett regelverk och kan behandla och informera på lik måte egentligen. Men vi läger, vi är också människor, vi gör ting på olika måter, och kvinnor berättar ju också i Norge att de inte får den hjälpen de önskar sig hos sin läge. Och då tror jag också, ikke sant, det är hon som inte får hjälp som säger fra. Alla de som har fått hjälp har inte så höga röster i detta. Men vi prövar, och det är en del av det jag också gör, håller mycket kurs för dessa allmänlägena om kvinnohälsa generellt, hvor övergångsåldern har en stor del av kursen då, och vi snackar om både ja, både symptomer och hormoner och, men också den helhetliga. Jag är väldigt upptatt av att, ja, fint att vi kan ge hormoner, men det är mycket mer som är viktigt för kvinnor att veta om för att ta vara på sig själv i denna tiden.
Ja, i Sverige har vi ju regioner, och det är ju en av anledningarna till att vi har en ojämlik vård redan i grunden, och det finns olika utmaningar. Däremot så har vi ju nationella riktlinjer som vänder sig framförallt till allmänläkare, och sen så har ju då gynekologerna genom Svensk förening för obstetrik och gynekologi har ju också ett regelverk. Så det finns ju liksom att hålla sig i oavsett vem man är, men utanpå det så finns det ju också då i Sverige en, vad vi kallar för ett regionalt förhållningssätt till hur man ska behandla olika saker, och man får råd som läkare. I Stockholm heter det till exempel Janusinfo. Och sen har vi då dessutom rekommendationslister på vilka läkemedel som man är beredd att subventionera och man ska prioritera som läkare i regionerna. Så att vi har väldigt många olika saker som, och olika, vad ska man säga, väldigt många olika ursäkter skulle jag kanske kunna använda om jag ska vara negativ då, till att nej, men jag följer det här, eller jag följer det här, eller jag måste förhålla mig till det där, och det är väldigt obalanserat. Hur ser det ut i Norge med riktlinjer och så vidare?
Nej, det är ett sätt av riktlinjer som gynekologisk förening har lagit, och så har vi också en vägledare som väldigt många allmänläger brukar, som heter Norsk elektronisk legehåndbok, som är ett verktyg vi rätt och slett köper, men som har, som blir likt för alla då. Men det är inte så strängt vad du må göra. Det är ju en råd om vad du kan göra. Så hvis legen själv tänker att nej, denna tiden jag tänker inte hormoner är riktigt i denna tiden, eller jag tror kanske inte det är övergångsåldern du är i, så vill det ju bli upp till legen och patienten att försöka finna ut av vad som är vad. Jag tänker det är en ålder hvor det sker många ting, så det att se på, kan det vara livet som påverkar dig, är det annan sjukdom, är det åldring, eller är det hormonändring? Det är ju en sån sortering, tror jag, är också en viktig del av behandlingen. Och så kan legen alltid hänvisa till gynekolog hvis legen inte upplever att detta är något jag kan nå. Så det står på, alltså, och det är egentligen likt överallt, men så är ju Norge ett långt land hvor någon kanske har 2, 3, 5 timmar till en gynekolog. Alltså det är ju helt likt. Jag jobbar här i Oslo, eller har jobbat här i Oslo som fastläge, och då var det ju gynekologer många, inte sant, lätt, och även om det är lite väntetid så är det i alla fall många att välja mellan. Så det är olikheter på den måten, men i utgångspunkten ska det vara likt för alla kvinnor. Men och så jag prövar uppfordra också kvinnor, hvis du upplever att du har kommit till din läge och inte, hvis du känner du inte blir hört eller förstått, att man i och med att vi blir lite låst i fastläggordningen också, för det är ju, du har en läge, inte sant, som är din. Men då och pröva att gå tillbaka igen och se, jag tror inte vi förstod varandra sist, eller jag upplever inte att du hörte, kan vi pröva en gång till, och så visst det inte går, be om att få en hänvisning då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur ser den allmänna utbildningen ut i Norge när det gäller klimakteriet och övergångsåldern? Dels på läkarutbildningen och sen så för allmänläkarna ute då på vårdcentralerna.
Ja, när vi har, nu kan jag väl mest om universitetet i Oslo, där har vi 45 minuter föreläsning. Och så har vi 45 minuter gånger 2, alltså en dubbeltimme med ett seminar hvor vi diskuterar olika kasuistiker, alltså kvinnor som har varit historiker då från legekontoret. Så det är inte så mycket.
Nej, det är nästan förskräckligt. Men och sen finns det ett intresse, upplever du, att man utbildar sig vidare och att finns det lättillgänglig information för läkarna att faktiskt bygga på det här?
Ja, alltså för att bli det vi kallar i Norge specialist i allmänmedicin, så är man först genom en sån, alltså du har legestudie och så har du 1,5 år hvor du är i en sån underspecialistutdannelse med sjukhus och lite ute som allmänläge, och så börjar man på den specialiseringen, om du då är på sjukhus och blir gynekolog eller ögonläge, eller du är sitter som allmänläge, så må man genom ganska många kurs över en 5-årsperiode och mycket praxis och lite sjukhuserfaring också, och så blir man specialist i allmänmedicin. Och då är det många kurser att välja mellan, och du må inte välja gynekologikurs för att detta blir godkänt, men det är vissa mål då i en sån vidare utbildning hvor man önskar färdigheter också runt kvinnohälsa. Så och då är det ju kurs, var ofta kurs på 2 dagar, hvor vi snackar ämnekurs gynekologi kallar vi det, hvor vi snackar mycket om allt från prevention, endometriose, övergångsålder, livmoderhalsscreening, sexualitet. Ja,
men precis som i Sverige så handlar det jättemycket om intresset hos den individuella läkaren och att man får lära sig och beprövad erfarenhet och så vidare, och man får läsa på, låter det som.
Och jag upplever ju de som kommer på kurserna som väldigt nyfikna. Alltså de har många spörsmål, goda kasus från egen praxis. Men det är klart, det är ju de som är där. Jag vet inte de som inte är där.
Jo, men jag tror att den bilden är ganska lika. Du, när det gäller hormonbehandling då, vad är den generella inställningen dels hos kvinnor och inom vården?
Nej, det är väl en ändring. Det ser vi väl kanske i hela Norden eller med en liten sån bølge som startat kanske i Storbritannien att det är ett större önskan om hormoner nu efter att vi i 2002 blev ängstliga eller rädda för hormoner att vi nu har genom de sista 20 åren lagt den uroen bak oss och det upplever jag att ju mer vi snackar om overgangsalderen ju fler kvinnor önskar hormoner. Och lägena är intresserade att veta hur de ska ge hormonerna. Det kan ju vara lite komplicerat det att finna den riktiga och den bästa behandlingen och så hvis man finner den bästa behandlingen som de flesta är eniga om att vi vill gärna ge behandling genom huden så har vi ju samma problem i Sverige och i Norge vi manglar plaster eller gelé eller så vi får inte
restnoteringar helt enkelt. Ja.
Mm. Ja. Så men jag hörer också att vi det är denna stora uppmärksamheten som vi kan uppleva att övergångsåldern får nu. Jag hörer också att det är en oro för att vi nu ska bli för att vi ska ge hormoner till för många eller att vi ska medikalisera ytterligare denna tiden igen då att vi på något sätt kvinnan blir ju lite en patient med en gång vi tänker hon ska ha hormoner.
Jo, för det är en medicin, så är det ju. Det krävs ett recept och det krävs en läkare och det krävs kontinuerliga besök. Så att, visst är det så, det kommer vi ju inte ifrån.
Jag tänker ju det är fint att ha en uppföljning och en prat med lägen och att man blir enig vad passar för dig så att man gör den risikovärderingen som är knyttet till denna behandlingen och vilka behov och nytta du har i det, men att kvinnan sin stämme på behov ska vara ganska tydlig och hon ska ha en förlåt att vara med och bestämma själv men så är jag också upptatt av att lägen snackar om livsstil och andra tiltag som är viktiga alltså kan det vara annat också som präglar dig i denna tiden så det inte bara blir en recept och ha det bra. Inte sant?
Nej.
Att man,
nej men det låter ju väldigt likt det som vi skulle ja, som man skulle kunna nu långt ifrån alla läkare gör ju likadant men det låter ju som den generella inställningen är väldigt lik den som är i Sverige. Jag är bara nyfiken på bioidentisk progesteron som vi ju pratar väldigt mycket om i Sverige fram och tillbaka som vi heller inte har. De här 100 milligram finns inte mer än på om man får göra speciell ansökan och 200 milligram det finns ju egentligen på indikation IVF bara. Hur ser det ut i Norge?
Det är detsamma här. Så det gör ju lagren en extra terskel. Alltså läger som jobbar mycket med övergångsålder särskilt gynekologerna är ju helt de är ju uppdaterat på detta men för fastlägen som håller på med alla temar mot patienterna så är det ju det att veta detta och gå förbi den tärskeln är lite ja
nej jag förstår. Jag är lite nyfiken på hur många kvinnor som tar hormonbehandling i Norge. I Sverige om man tittar på statistiken så ligger den ju lite släpande men vi är fortfarande väldigt, väldigt få kvinnor i Sverige som tar hormonbehandling. Vi pratar om någonstans runt 10%.
Det är ganska likt i Norge. Jag har prövd att se på det för vi skulle snackas idag. Och jag finner inte helt ett procenttal men det är det vi har. Jag så på det för, nu är det väl kanske 4 år sedan, och då var det cirka 1 av 10 i denna åldern som vi tänker är naturlig att bruka hormoner. Då. Jag tänkte det var ju viktigast att se på de mellan 45 och 55-60 kanske. Men vi ser en trend att det är fler som brukar hormoner nu än bara för någon år sedan. Så det är en kurva som stiger.
Mm. Jag tänker, det här du har nämnt lite grann att ni pratar om livsstil och så vidare. Hur pratar man om komplement till hormoner i Norge? För många, som sagt, det har vi ju hört här nu, vill ju inte ha behandling eller de kan inte ta behandling och så vidare. Vad har ni för diskussioner och möjligheter då?
Ja, nu kan jag väl kanske snacka mest för mig själv och den tillnärmingen jag har. Men jag tänker ju att vi vet ju att det är, hvis man har, alltså mitt i livet är det ända viktigare än någon gång att göra de tingene vi egentligen visste att vi skulle göra hela tiden. Ikke sant? Att vi sover nog, tar pauser genom dagen, tar vare på oss själv, sätter egenomsorg på agendan, hvor vi prioriterer oss selv også. At vi vet at stress kan jo forverre alle symptomer i denne tiden. Det, vi vet at alkohol og røyk kan øke symptomene og også øke risiko for helse denne tiden. Og så er det jo, vi vet også at det er hetetoktene i seg selv kan jo ha visse triggere i krydret mat og varm mat og alkohol og kan jo og røyk kan jo være med på det også. Men også at vi snakker om et sunt kosthold i mye, får ut det mye planter og mindre kjøtt. Og, altså det er disse, og selvfølgelig fysisk aktivitet, hvor styrketrening er en, tenker jeg, hvis vi skal velge en ting, så det å trene tung styrketrening, få bygget opp muskulatur som både sørger for at vi får bedre forbrenning, at vi passer på leddene våre, at vi forebygger benskjørhet, og så er det jo noe med fysisk aktivitet, gjør oss kanskje litt gladere, vi sover bedre. Så det er jo, disse tingene har vi vel hørt om hele livet, men at det er en tid nå hvor kroppen ikke helt godtar at vi gjør hva som helst. Altså har man 3 netter nå uten søvn midt i livet, eller om man drikker mye alkohol, kroppen håndterer det annerledes. Vi godtar ikke alt vi gjør akkurat som vi vil lenger, så vi må ta hensyn til oss selv. Ikke sant? Vi passer på oss selv før det går for langt, før vi får for mye overvekt, eller før blodtrykket blir veldig høyt, eller før benskjørheten er der.
Marianne, jag är bara nyfiken på hur du tänker kring det här med balans, och många efterfrågar det här och kvinnor vill ha och kvinnor vill inte ha och läkare tycker det och läkare tycker det. Det är lätt att vi hamnar i lite konflikter här och det är lätt att vi hamnar i diskussioner som blir lite obalanserade.
Ja, det är det, och det är en vansklig situation både för kvinnan och för legen. Tenker jeg, hvor vi nå har jo hatt veldig mange år vi ikke har snakket om overgangsalderen. Nå kommer det veldig mye informasjon ut som kanskje ikke er alltid like balansert. Noen er veldig for hormoner, noen snakker veldig mye om at alle symptomer er knyttet til overgangsalderen. Så nå har vi kanskje hatt en pendel som har vært til at vi, fra at vi ikke snakker noe til at vi snakker masse om denne tiden, og så må vi prøve å finne en sånn middelgang eller mellomting på hva er det hormonbehandling kan hjelpe for, hva er det man selv kanskje må ta tak i livet, og hva, hvilken informasjon er ut fra noen, altså kanskje en kvinne kan oppleve noe, men gjelder det mange eller gjelder det henne? Altså, vi har jo en del forskning vi lener oss på, og så er det jo litt ulikt hvordan vi leser ulik forskning, så det kan være vanskelig. Jeg synes også som lege selv at det av og til kan være vanskelig hvilken stemme skal jeg høre på her, men jeg prøver å finne en sånn middelvei hvor jeg tenker at jeg skal ta deg på alvor som kvinne og prøve å hjelpe deg så godt jeg kan, men alt løses ikke med en resept, og alt trenger ikke å være overgangsalderen, altså alle symptomer i livet er ikke alltid knyttet til denne tiden da.
Du, jag tänker så här på något som är spännande. Det är ju så här goda exempel på någonting som verkligen har gjort skillnad, som du kan se faktiskt gör en förändring när det gäller klimakteriet på något vis. Har du något som du kommer på?
Jag tror det hjälper att vi snackar om detta. Att det bara, att awareness generellt i samhället är ökt. För det jag tänker lite i denna normalisere det normale er jo litt at vi skal kjenne oss igjen, og så uten at vi skal være for redde for at dette blir farlig eller veldig, veldig negativ periode i livet, at vi da, hvis det preger livskvaliteten vår, så kan vi gå og spørre om hjelp. Men at vi også snakker sammen som kvinner, og det synes jeg det er en endring i samfunnet nå, at det er overgangsalderen som kanskje var litt gjemt under mattan en stund, nå er tatt mer frem i offentligheten, og det er lettere å snakke om det enn det var før.
Hur ser det ut på arbeidsplatser? Gjør man några insatser der?
Ja, det er jo Storbritannia er jo et land som har jo satt dette på agendaen også på arbeidsplassen, og det er stemmer i Norge som jobber for det. også en stor forskningsgruppe i Bergen som skal se på sykefraværet knyttet til denne tiden og hvilke diagnoser og hvordan medisiner og prøve å sette, se om det et mønster i dette. Så det jeg opplever når jeg holder foredrag også, at det flere fra HR som interessert, det flere bedrifter som ønsker å gi et språk til overgangsalderen. Men det ikke noe systematisk innføring av sånn og sånn skal man gjøre, eller?
Nej. Og når du holder foredrag, hur kommer man in på dina foredrag, så att säga? Håller du allmänna foredrag, eller hur bjuder du in till dem?
Ja, det är lite forskjellig. Jag har arrangerat någon helt selv. Andra gånger är det en annan aktör som inviterar mig, som har satt det. Jag var i en kyrka. Det var väldigt flott, syns jag. En kyrka som var 190 damer en kväll förra uke. Eller så disse kurserna med mot allmänläger, de arrangerar vi ju som en grupp då. Men ofta är det en ildsjäl, säger det där på svensk.
Eldsjäl, ja.
Ja. Som har lyst til å snakke om overgangsalderen, og så finner man da, vi jo flere som gjør dette i Norge, men jeg da en av de som synes det veldig, jeg liker å formidle, og synes det veldig flott å få være med på sånne arrangementer.
Mm. Har det kommet mye, finnes det poddar, finnes det bøker, finnes det TV?
Ja. Nå har det kom en bok nå i januar, og så kommer det en bok nå i disse dager. Så to overgangsalderbøker, og jeg sitter og skriver litt selv. Vi får se hvor det lander.
Ja.
Og så er det en fantastisk dame som heter Dora Thoralsdottir, som har reist rundt i hele Norge og hatt et stand-up-show om overgangsalderen. Veldig, veldig morsomt, eller ja. Og hun har også laget podcast som handlet rent om overgangsalderen og snakket med leger og kvinner og PT, altså trenere og mer, hva jeg vil, litt sånn mer alternativ tilnærming, så det ikke bare er skolemedisin. Det har vært to programmer som jeg tror kanskje dere har fra BBC også i Sverige. BBC laget i hvert fall to store, et om hjernetåke og et om overgangsalderen, som også ligger på vår NRK, som vår stats-TV-kanal. Og så det jo mange podcaster som setter overgangsalderen på agendaen, og det jeg synes jeg ser som interessant, jeg har vært med på mange, det at det begynte med at det var kvinnehelsepodcastene som ville snakke om overgangsalderen, men nå det også de som snakker litt bredere. Så det er et interesse for dette tema, og så må vi prøve å formidle det på en sånn måte at det gir økt kunnskap. Jeg har tenkt at jeg er veldig glad for alle stemmer som snakker høyt om overgangsalderen, sånn generelt. Jeg tror ikke jeg har noe spesielt jeg vil dra frem, men jeg vet at vi snakker forskjellig eller ulikt om denne tiden, og det viktig fordi det innenfor det normale, så det jo det som det normale, at vi opplever det så ulikt denne tiden. Og jeg tror det veldig bra at kvinner forteller sine historier. Det det jo sterke stemmer både i Sverige og i Danmark og i Finland som gjør. Og så jeg også opptatt av at vi prøver å få frem at det er en tredjedel som får mye symptomer, og de må vi ta på alvor, ikke bagatellisere. Disse må vi hjelpe, og så må ikke alle som venter på å gå inn i denne tiden være så urolige. Det kan hende det går fint, men kjenner du at noe i kroppen ikke er som du er vant med, så skal du be om hjelp, og da skal du få hjelp. Det er vel litt sånn min tilnærming, men jeg litt redd for at kanskje noe av, det litt ubalanse kanskje delvis i det som blir presentert, fordi vi har så veldig stort fokus på symptomer, og det opplever også allmennlegen i Norge, at det kommer mange kvinner sånn i midten av 40-årene og lurer på, det overgangsalderen? Kan du hjelpe meg? Kan jeg få hormoner? Og så man usikker på om det egentlig mer i livet. Så den sorteringen blir så viktig da.
Mm. Finns det några som försöker motarbeta? Finns det några röster i samhället som liksom försöker hålla tillbaka den här kunskapen?
Jag upplever inte någon sån helt direkte, men jag hör ju denna rädslan för att vi nu är igång med att medikalisera denna tiden ända mer, den nämns ju.
Och finns det några politiska initiativ?
Flera politiker som snackar om övergångsåldern. Nu hade vi ju 8 mars då gick jag i tåg med jag ville ha denna hormonbehandlingen på blå recept som vi säger i Norge. Det vill säga att man då får stötte från det är ju väldigt dyrt med hormonbehandling
i Aha, så ni har inte i Sverige har vi ju högkostnadsskydd. Det har ni inte i Norge.
Nej, det har vi inte. De kvinnor som har prematur ovarialinsufficiens får det. Och också hvis du har väldigt väldigt mycket symptomer, men då är det utanför det som de flesta har. Då kan man också få det. Men de flesta kvinnor ändå måste betala detta själv. Men då såg jag det var också en politiker som hade lyftet upp denna saken. Så politikerna är intresserade och de är också intresserade i vad det har att säga för arbetsplatsen. Och jag hör det är också nu flera som ser på fravær fra arbeid och knyttet mot den.
Ja. Jag skulle bara vilja ringa in den här nya forskningsdelen som du håller på med nu. Vad hoppas du få fram där och när ska det presenteras?
Ja, jag ska nu snacka med kvinnor i kvalitativa intervjuer, så det är en intervjusetting där jag ska intervjua kvinnorna om deras mestringsstrategier och informationsbehov knyttet till övergångsåldern. Så hur tar du vare på dig själv? Vilka verktyg brukar du? Hur står du i denna tiden? Och då kan du information vara en del och bruka lägen kan vara en del. Alltså här är det både av kognitiva tekniker och av fysiska tekniker. Höra med kvinnor hur är det att vara i denna tiden och vad gör du för att hjälpa dig själv? Så jag ska snacka med kvinnor som har en del symptomer då.
Så de är redan utvalda som några som känner av klimakteriet så pass mycket så att det påverkar livskvaliteten?
Det är lite spännande. Vi får frisörer. Vi tänker alla kvinnor mitt i livet går till frisören. Ja. Så då blir det väldigt uselektivt material. Så vi har någon frisörer i flera, både i by och i bygd, som då snackar med sina kunder och säger vi känner en forskare, vill du vara med på ett projekt? Så det är väldigt spännande. Vi har nu begynt rekryteringen akkurat nu. Mm.
Lite annorlunda rekryteringssätt. Och sen så kan man hitta dig på Instagram. Och där heter du?
Det är Marianne Nattvik.
Och Nattvik stavas precis som det låter. N-A-T-V-I-K. Och det som också jag hoppas på nu är att det blir lite av mina svenska lyssnare som börjar lyssna och titta lite mer på Norge och kanske norska podcast, för att näst efter de svenska lyssnarna så är det Norge som lyssnar mest på Klimakteriepodden. Och jag tittade på statistiken precis innan vi möttes här nu, och då är det de senaste 30 dagarna så är det 1200 lyssningar i alla fall från Norge. Så att det finns ett intresse, och då kanske man också vill söka upp dig om man har nära till dig i Oslo kanske.
Tack för det. Och jag tänker det är ju din podcast, den tänker jag är viktig med den bredden du har i vem du inviterar och vilken tillnärmning du har. Så det är ju en av de podcasterna som nämns när vi snackar i Norge om hur vi kan få information. Så det är väldigt tacknämlig för.
Ja, vad kul. Jag är jätteglad för att få lite insikt i hur det ser ut i vårt grannland. Och när det gäller många saker så har vi väl lite sådär att vi slåss mot varandra. Men när det gäller det här så har vi samma agenda. Och vi är så tacksamma för att utbyta lite erfarenheter och kunskap. Innan vi avslutar här, Marianne, så skulle jag bara vilja fråga dig det här som jag nämnde i början. Du använder några olika liksom hashtags hela tiden, och övergångsoptimism är väl ett sånt här ord som jag kan tänka mig kan vara både provocerande och härligt.
Ja, och det är absolut kan det virke provocerande hvis man tror det är en naiv optimisme som inte tar hänsyn, och här ska vi bara vara glad och optimistisk i denna tiden. Det är det, men det är det på ingen måte. Jag anerkänner absolut att denna tiden kan verkligen påverka både funktionsevne och livskvalitet. Men i min optimisme så tänker jag att det att ha kunskap er en del av det, hvor det kunnskapen gjør at vi får muligheten til å kjenne igjen symptomene og forstå litt mer av hva som skjer, og da når man forstår litt mer hva som skjer, så får man jo en mulighet til å påvirke både hjemme med seg selv eller hvordan man lever livet med livsstil, men også be om hjelp hvis man tenker at dette blir så mye at det påvirker livskvaliteten min. Så jeg er opptatt av at vi har tro på at denne tiden også skal gå bra. Det er en overgang og ingen undergang. Og det ligger mye fint. Vi skal leve nesten like lenge en gang til. Det er klart at vi må tenke positivt på den delen av livet. Men at det er hjelp å få da, hvis det blir vanskelig.
Ja, men herligt. Tusen tack, Marianne. Det var jättefint att du ville komma till Klimakteriepodden idag.
Väldigt bra. Tack för mig.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.